P3, Sveriges Radio.
München, 18 februari 1943. I universitetets ljushall stod luften still. Allt är tyst och världen ligger på vänt. Men tystnaden bryts av ljudet från stressade fötter som snabbt rör sig upp för trappan, ner i korridoren, tillbaka till ljushallen, upp för nästa trappa. Fotstegen tillhör två syskon som drivs av en övertygelse, en livsfarlig sådan. På våning efter våning placerar de ut sina flygblad. Flygblad med förbjudet budskap och med en sån sprängkraft att de ska gå till historien. Och inte heller denna gång ska väl någon lyckas få reda på vem som döljer sig bakom avsändaren, Vita Rosen. Men någonting går fel. När de skyndar ner för trapporna upptäcker de att de fortfarande har flygblad kvar i väskan. En antinazistisk bomb de inte kan ta med ut på stan igen. Panikslagen vänder en av dem upp igen. Väl uppe på översta våningen kastar hon den sista högen av flygblad rakt ut i luften. Men i samma ögonblick ringer klockan. Dörrarna till lektionssalarna öppnas och studenter väller ut. Vårt folk gör uppbrott mot nationalsocialismen som underkuvat Europa. Så lyder texten på de papper som nu singlar ner över de förvånade studenternas huvuden. Och längst där uppe står en ensam ung kvinna. Hon som just gjort sig av med de sista flygbladen. Hennes namn är Sophie Scholl.
Det här är berättelsen om Sophie Scholl och Vita Rosen. Motståndsrörelsen som trotsar Hitler mitt under nazismens hårdaste regim. En berättelse om en djärv ung kvinna, redo att offra allt. Och vars öde kommer avgöras under ett par dramatiska dagar i München i februari 1943.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Den 21-åriga aktivisten Sophie Scholl, som i februari 1943 kastar ut flygblad på universitetet i München, är en helt vanlig tysk student. Men också högst ovanlig. Ovanligt modig. Hon är ingen expert på det systematiska livsfarliga motstånd som det innebär att sprida förbjudna flygblad med antinazistiskt budskap. Hon är en del av en motståndsgrupp som kallar sig Vita Rosen och som precis som hon själv inte har någon större erfarenhet av underjordisk verksamhet. Ändå har hon och de andra i gruppen tagit på sig ett uppdrag och väcka det tyska folket och slå larm om kriget och judeförföljelserna. Och där står hon nu, inne i ljusgården på Maximilianuniversitetet i München. Mitt bland de flygblad som ännu virvlar ner med sitt livsfarliga budskap. Om hon kan knytas till dem är jakten på en av de mest efterspanade individerna i hela Tyskland över. Då kan snart ännu ett namn på den hemliga polisen Gestapos dödslista strykas över. Men hur hamnar Sophie Scholl, en familjeflicka från södra Tyskland, tidigare medlem i Hitlerjugends flickförbund, i en illegal motståndsrörelse? Med ett uppdrag som leder till döden om hon fängslas och döms för landsförräderi. Den lilla Sophie Scholl föds rakt in i den lovande demokrati som Tyskland är. Den 9 maj år 1921. Det är en helt ny värld som Sophie ser dagens ljus i. Det glada 20-talet är på gång. De gamla envälderna i Europa ersätts ett efter ett med demokratiska styren och allmän rösträtt. Efter den fullständiga härdsmälta som det första världskriget innebar har den gamla ordningen inte någon plats längre. Ett modernt samhälle är på framväxt. Ett samhälle med humanitet och folkligt inflytande på agendan. Men det här moderna samhället kommer snart att få problem. Allvarliga problem. Den mörkögda Sophie växer upp i en liberal familj med god ställning i samhället. Hon är ett intelligent och fundersamt barn. Lite tystlåten och tillbakadragen. De är 4 syskon i familjen Scholl och de är ett tajt gäng tillsammans. Barndomen är sorglös och lycklig. Men under tiden Sophie går från att vara en liten unge till en skolflicka, till en lite brådmogen tonåring, klampar mörkrets krafter rakt in i den bräckliga tyska demokratin. För det stora kriget, första världskriget, har inte bara bäddat för demokratiska rörelser. Kriget slet sönder hela Europa och skakade om alla idéer om människan som man tidigare hade haft. Det drog ut i åratal och malde sönder den spirande världen som Europa var.
Tyskland befinner sig i ett extremt utsatt politiskt läge efter första världskriget, och det här beror på flera anledningar.
Det här är Olof Bortsch, historiker.
Dels så accepterar stora delar av den tyska befolkningen inte att man faktiskt har förlorat kriget. Och den här uppfattningen understöds och ges näring av militära ledare som gärna vill skjuta över ansvaret för förlusten på de politiska ledare som tar över i Tyskland efter kriget. Det här leder i förlängningen till skapandet av den så kallade dolkstötsmyten, som helt enkelt går ut på att Tyskland förråddes av en inre fiende istället för att besegras på slagfältet. Dessutom var den tyska ekonomin körd i botten och man tvingades av segermakten att betala ett stort krigsskadestånd. Sammantaget gjorde det här att den tyska demokratin stod på en väldigt skör grund.
Och i kölvattnet av det här börjar andra idéer slå rot. Idéer om att Tyskland ska återupprätta sin forna storhet. Idéer om att vägen till den här storheten är via våld, diktatur och utrensning. Och de som för fram de här tankarna är högljudda och våldsamma. Runt om i landet dyker det upp grupper av unga män som drar runt på gatorna, marscherar med fanor och skanderar slagord. Och syndabockarna pekas klart och tydligt ut. Det är judarna och kommunisterna som ligger bakom Tysklands fall. Och nu ska alla folkförrädarna straffas.
München 1942. Livet är inte vad det en gång var i Bayerns regionhuvudstad. Hakorsflaggan som vajar utanför nazisternas rikshögkvarter har gjort det i över 10 år nu. 1,5 mil utanför staden tonar vakttorn, murar och taggtråd upp sig. Här ligger Dachau, det första koncentrationslägret och modellen för dödsplatser som Auschwitz och Treblinka. Och stadens universitet, bildningens och kunskapens högborg, är år 1942 en plats för intolerans och förföljelse, där judar och politiska motståndare trakasseras och avskedas. Men mitt i detta nazistfäste, just på universitetsområdet, sitter 4 unga män runt ett bord och diskuterar livligt, med viskande röster så att ingen kan höra. De uttalar förbjudna ord, såsom motstånd och kamp, pratar om kraften i dessa stavelser, om att tiden är kommen, om att något måste göras, om att det är nu eller aldrig. Motståndsrörelsen Vita Rosen är född.
Men Vita Rosen och allt det där som händer i München är i vår historia långt borta för lilla Sofie, som fortfarande bara är ett barn. Nazismen däremot är på stark frammarsch, och det når även Sofies hemstad Ulm, en idyllisk stad vid Donaufloden, ungefär 10 mil väster om München. När 20-tal blir 30-tal har det nationalsocialistiska arbetarpartiet, med en gapig österrikare vid namn Adolf Hitler till ledare, tagit för sig rejält av politiken. 1933 kommer nazistpartiet till makten efter ett mycket rörigt parlamentsval. Och snaran börjar dras åt på allvar för liberala, socialdemokrater, judar och alla andra som kan tänkas vara motståndare till den totalitära ideologin nazismen. Icke önskvärda medborgare ska sorteras bort, men de ariska tyskarna ska skolas in i den nya samhällsordningen. Och det börjar med barnen. Alla renrasiga ungdomar i Tyskland blir medlemmar i organisationen Hitlerjugend. Sofie Scholl och hennes syskon är inga undantag. De må tillhöra en liberal familj, men de är fullblodstyskar och ska förberedas för att bli goda tjänare till det tredje riket. Flickorna ska växa upp och bli mödrar till goda nazistiska soldater. Och pojkarna, det är de som ska bli de goda nazistiska soldaterna. Hitler har greppat ett fast tag om taktpinnen och börjar dirigera sitt folk raka vägen mot det stora krig som han planerar i framtiden. Så Sofie går med i flickornas version av Hitlerjugend, BDM, och dras med i den goda stämningen. För det är inte våld, hat och dödshetsande slagord som ungdomarna lär sig i Hitlerjugend.
Det man måste förstå är att nazismen lockade den tyska ungdomen med populära aktiviteter och kamratskap, friluftsliv och äventyr. För medlemmarna i Hitlerjugend så verkar våldet och den politiska hetsen som vi kanske förknippar med nazismen väldigt långt borta när man befinner sig till skogs eller tillsammans med sina kamrater i det fria.
Och någon som blir alldeles förförd av organisationen är Sofies storbror Hans, trots att han är en intellektuell och tänkande ung man. Men det här tas inte väl emot hemma. Sofies och Hans pappa Robert Scholl reagerar starkt på att hans barn verkar vara på väg att bli duktiga och lydiga nazister och varnar dem högljutt. Hans åsikt om Hitler är tydlig. Karl är en barbar. Nazismen är en förkastlig hatideologi och judeförföljelserna som blir mer och mer intensiva är avskyvärda. Och Sofie reagerar faktiskt också på rasismen. Hon har judiska vänner och kan inte alls förstå varför de inte får vara med i BDM eller Hitlerjugend. Vid flera tillfällen protesterar hon mot att hennes vänner utesluts. Men hon ser inte samma fara som sin pappa i nazismen. Och i mitten av 1930-talet är både Sofie och hennes syskon aktiva medlemmar. Och storebror Hans Scholl är högt uppskattad av traktens representanter för nazistpartiet. Han är en riktig praktarier. Intelligent, stark och bildskön. På våren 1936 blir han utsedd till fanbärare för sin grupp i Hitlerjugend på partidagarna i Nürnberg. Han åker dit som en ivrig anhängare men återvänder hem till familjen med krossade illusioner. Fjällen har fallit från hans ögon. Pappa har haft rätt hela tiden. Nazismen är en enfaldig, chauvinistisk ideologi. Det eviga marscherandet, flaggviftandet och gapandet av slagord har fått honom att se den rätta kärnan i nationalsocialismen. Det här är en våldsam rörelse. De andra ungdomarna han möter på partidagarna får honom också inse att nazisterna inte är några mysiga och intellektuella kamrater. Det är rätt osköna typer, för att uttrycka det milt. Men för en reflekterande tonåring som har sett nazismen för vad den verkligen är finns det andra radikala grupper.
Innan Hitler kom till makten fanns det andra typer av ungdomsorganisationer som likt Hitlerjugend betonade friluftsliv men som hade en helt annan världsuppfattning. De var internationalistiska och humanistiska. Deras aktiviteter var lite, nästan lite hippieliknande. Alltså man hängde i skogen och rökte pipa och diskuterade sina favoritförfattare och sjöng ryska och skandinaviska sånger. De här organisationerna förbjöds 1933, men de lever kvar i hemlighet.
Hans söker sig dit, gör helt om och börjar motarbeta nazismen. Och Sofie, som faktiskt aldrig varit helt övertygad om att BDM och Hitlerjugend inte är rätt ställe för henne och förmodligen säkert ser upp till sin storebror Hans, hakar på. Hon och hennes syster får inte vara med i gruppen på riktigt, den är bara för pojkar, men de tar till sig idéerna. Hemma läser de böcker och diskuterar andra politiska tankar än nazismen. Förbjudna tankar. Det är kanske nu som hennes övertygelse om vad som är rätt och fel börjar formas. De tankar som kommer avgöra hennes liv och hennes död.
München, maj 1942. Redan innan tåget helt och hållet har stannat får hon syn på honom. Hans, hennes bror. Med sitt tjocka hår bakåt kammat med vågelugg. Vida byxor, skjorta och den rutiga kavajen nonchalant slängd över axlarna. Vad känner Sofie när hon kommer till stan hon så länge längtat till? Anar hon redan där och då att när hon väl kliver ner på perrongen så tar hon också steget in i en helt ny värld. Att de båda syskorna från och med nu är oskiljaktiga. Att Hans ska komma och visa Sofie vägen. Motståndets väg.
Men 5 år innan det här avgörande mötet, år 1937, ligger syskonen Scholls verkliga motståndskamp ännu framför dem. Än så länge är Sofie mer upptagen av läxor i skolan än av underjordisk antinazistisk verksamhet. Men nazismens grepp om det tyska samhället är ett järngrepp. Något som familjen Scholl tvingas uppleva på nära håll. En kväll bankar Gestapo på familjens dörr och kräver att få genomsöka huset. Någon har angett dem.
Gestapo fick ganska snabbt rykte om sig att vara en skräckinjagande organisation som utövade total kontroll av den tyska befolkningen. Men i själva verket så var de underbemannade och helt beroende av vanliga tyskars angiveri. Så att man kan säga att deras rykte var någonting som gjorde att de kunde bli så farliga. För att den vanliga tysken tänkte helt enkelt att de var tvungna att rapportera misstänkta aktiviteter till Gestapo för att inte själva hamna i trubbel.
Tipset som nått Gestapo handlar om att syskonen Scholl läser förbjuden litteratur. I Hitlers Tyskland är det nämligen straffbart bara att läsa fel texter. Eller för den delen, tänka fel tankar. Sofies mamma lyckas smuggla undan de farliga böckerna, men flera av syskonen häktas och Sofie är en av dem. Det här är första gången som hon får möta nazisternas hårdhänta behandling. Ett besök i Gestapos häkte är nog inte en vidare behaglig upplevelse. Och man skulle kunna tänka sig att det här ska avskräcka henne från att gå vidare på motståndets väg. Det gör det inte. Långt ifrån. Men den här gången kommer hon undan med blotta förskräckelsen. Hon släpps snabbt eftersom Gestapo faktiskt bara arresterat henne för att de trodde att hon var pojke.
Den här organisationen som hennes storebror är medlem i är bara för killar. Och det är av den här anledningen som Gestapo alltså låter henne gå. Det man också kan säga om nazisternas kvinnosyn är att de i regel inte betraktade kvinnliga motståndshandlingar som lika allvarliga. Eller kvinnors agerande som lika allvarligt. Så det kan också vara av den anledningen som hon kommer undan den här gången.
Men sån tur kommer hon inte ha i framtiden. Nazismens framfart i det tyska samhället innebär också större och större brutalitet. På hösten 1938 attackeras judar över hela landet i novemberpogromen, som blir känd som kristallnatten. Över 1400 synagoger och bönehus vandaliseras och bränns ner. Tusentals butiker som ägs av judiska handlare förstörs och plundras. Ett hundratal människor mördas och omkring 30 000 judiska män arresteras och sänds till koncentrationslägren Dachau, Buchenwald och Sachsenhausen. Den nazistiska regeringen lägger skulden för det här övergreppet på judarna själva och utdömer ett skadestånd på 1 miljard mark som det judiska kollektivet ska betala till staten. Dagen efter är gatorna täckta av glassplitter från nazisternas framfart. Men det är de misshandlade och förnedrade butiksinnehavarna som tvingas ut på gatorna för att städa upp efter nazisternas skadegörelse. Inte förövarna. Här kan man tänka sig att varningsklockorna börjar ringa för hela det tyska folket. Ja, de borde nog ha börjat ringa för bra länge sedan. Snarare att de nu borde dåna ut sitt budskap. Det här kommer inte sluta väl. Det här är en aggressiv regim som skadar sina medborgare och skyddar våldsverkare, inte offer för våldet. Och det finns de som reagerar. Syskonen Scholl och deras föräldrar till exempel. Men deras fiende skyr inga medel.
Nazisterna utraderar ganska snabbt sina politiska motståndare, särskilt då kommunisterna. Det som finns är små, väldigt svaga grupper utan kontakt med varandra och enskilda individer. Så det finns ingen ordentlig motståndsrörelse i Tyskland.
Och den stora majoriteten verkar vara döva för varningssignalerna. Och det gäller inte bara det tyska folket. Resten av Europa verkar också gå i Hitlers ledband. Tidigare samma år, 1938, har Hitler helt enkelt tagit över Österrike utan att möta några större protester från omvärlden. Och de andra stormakterna har lydigt gått med på att Nazityskland får utöka sina territorier och annektera delar av Tjeckoslovakien. För där bor en tysktalande befolkning. Och det är ju bara det som Adolf Hitler vill. Att i lugn och ro ena sitt eget folk. Efter förhandlingar i Tyskland återvänder den brittiska premiärministern Neville Chamberlain triumferande till England.
This morning I had another talk with the German Chancellor Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine.
Högtidligt proklamerar han att han och Hitler har undertecknat de papper som ska skapa peace for our time.
We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
Chamberlain tror att han har uträttat stordåd i München, men i själva verket så är han grundlurad. Hitler har inga planer på att bara nöja sig med en liten del av Tjeckoslovakien, utan det här är ännu ett steg i hans plan på att ta över Europa.
Den nu 17-åriga Sophie Scholl kan nog inte föreställa sig vad som väntar för hennes land och dess befolkning. Det kan nog ingen. Det ohyggliga som ska hända är allt för oerhört för att förutse. Men vi kan konstatera att hon är betydligt mer framsynt än storpolitikerna. För medan de jamar med i Hitlers kör om att ena den tysktalande världen, verkar Sophie och hennes syskon inse att den här diktatorn, han kommer inte att nöja sig innan kriget är ett faktum.
München, maj 1942. I skydd av mörkret bärs en skrivmaskin och en stencileringsapparat in i källarlokalen till Sågens bokhandel, där de göms under ett gäng pappkartonger. Här kan de stå säkert. Kanske. Hit ner når inte fiendens ögon. Förhoppningsvis inte. De följande dagarna köper man papper och stenciler i väldigt små mängder och aldrig från en och samma affär. Till slut har man allt som behövs för att kampen ska kunna börja. I den här källaren kommer livsfarlig verksamhet att bedrivas. Tankar ingen får tänka och ord ingen får yttra ska sättas på pränt.
Något helt annat som satts på pränt redan 1938, överenskommelsen om fredligt samförstånd mellan Hitler och Chamberlain i Storbritannien, visar sig alltså bara vara löst prat från Hitlers sida. Den 1 september 1939 invaderas Polen av Tyskland och sen rasslar det bara på. Sophie och alla andra som har sett Hitler för den krigshetsare han är får rätt. Det andra stora kriget i Europa på bara drygt 20 år är inlett och katastrofen börjar på allvar. För i Hitlers värld finns inte utrymme för de så kallade lägre stående raserna. De som ska härska, den tyska ariska rasen, behöver livsutrymme. Och det livsutrymmet ska till en början erövras österut. Sen väntar resten av världen. Och alla som står i vägen, eller för den delen är mindre värda människor, ska röjas undan med vilka medel som helst. Mitt i de här oroliga tiderna fortsätter Sophie Scholls liv. 1940 tar hon studenten och hon drömmer om att fortsätta på universitetet i München. Men det stora kriget står i vägen. Hennes bröder och killkompisar kallas in till krigstjänst och skickas ut i striderna. Sophie tvingar dem att lova henne att de ska försöka sabotera kriget på alla sätt de kan. Till exempel vägra att skjuta, även om hon säkert vet att det är en omöjlig begäran. Och trots att hon hatar det måste hon själv göra civil tjänstgöring.
Det här är faktiskt ett krav för att hon överhuvudtaget ska kunna få läsa på universitetet. Så det här var liksom inte bara att ansöka och ta några kurser på universitetet som det kanske är idag. Utan hon var tvungen då att ägna sig åt ganska hårt jordbruksarbete under flera månader. Och leva under förhållanden som hon själv upplevde som nästan som ett fängelse. Under det här arbetet så kommer hon också i kontakt med krigsfångar från både Frankrike och Ryssland. Och man vet att de här mötena gör väldigt starkt intryck på Sophie.
Arbetstjänsten är precis som allt annat i det nazistiska Tyskland starkt hierarkisk. Sophie måste inordna sig i ett system där arbetsflickornas personligheter undertrycks. Inget kunde vara mer fel för henne som verkligen tror på varje människas unika värde. Den tänkande och känsliga Sophie avskyr att hon är där. Hon skriver hem: vi lever som fångar. Vi kommenderas, inte bara under arbetet, utan även under fritiden. Men till slut, efter många turer och hårt arbete, tar hon sig i maj 1942 äntligen dit hon vill, till universitetet i München för att plugga filosofi och biologi. Hennes syster Inge berättar om hennes avresa. Hon stod där nästa morgon, resfärdig och full av förväntan. Vid tinningen hade hon en gul margarit och det såg så vackert ut när hennes mörkbruna hår, blankt och glänsande, föll ner över axlarna. Med sina stora mörka ögon betraktade hon världen, prövande men likväl livligt deltagande. Hennes ansikte var fortfarande mycket mjukt och barnsligt. Samtidigt är den nazistiska regimen på väg att spränga alla gränser när det kommer till barbari och omänsklighet. I öst sker massdeportationer till koncentrationsläger, som mer och mer börjar likna rena dödsläger. Och det sker regelrätta massakrer av den judiska befolkningen i Polen och andra länder i öst som erövras av tyskarna. Det sänds ut särskilda dödspatruller som massmördar tusentals och åter tusentals män, kvinnor och barn. Främst judar, men även romer och andra som nazisterna bedömer som livsodugliga och skadliga. Psykiskt sjuka och funktionshindrade människor. Vidrigheterna är gränslösa.
Alltså när massakrerna väl inleddes så skrev tyska soldater hem om det här och skickade även kort på massakrer, och det var både civila och soldater som berättade om vad de hade deltagit i eller vad de hade bevittnat när de var på permission. Det fanns alltså väldigt goda möjligheter för tyskar att förstå vad som hände. Men det fanns ju då givetvis också möjligheter att titta bort och ignorera den här informationen om man föredrar det.
Exakt hur mycket Sofie Scholl vet om nazismens brott, det har vi ingen aning om. Men det kommer snart att bli ändring på det. För på stationen möts hon av sin storbror Hans, som alltså redan har pluggat på universitetet ett tag. Sofie är inte längre en lätt imponerad tonåring, men Hans är fortfarande kanske lite av en idol. Och nu öppnar sig hans värld för henne. Samma kväll firar de Sofies 21-årsdag tillsammans med hans kompisgäng. Intellektuella, känsliga medicinstudenter som diskuterar etik, filosofi och politik på fritiden. Och när kvällen är slut är Sofie en del av det som ska bli Vita Rosen. Men männen i kompisgänget är också en del av krigsmaskineriet.
Alla män som är vid god hälsa och i strid för ålder är tvungna att delta i den tyska krigsinsatsen. Totalt sett rör det sig om nästan 20 miljoner tyska män som vid ett eller annat tillfälle är aktiva i den tyska armén. Och Sofies kompisar är ju inga undantag.
Vare sig de vill eller inte är de soldater. Och dessutom sitter de mitt i Tysklands mesta nazistnäste. München är i princip nationalsocialismens huvudstad. Det var här som Hitler försökte ta makten i ölkällarkuppen redan 1923, då när han åkte in i finkan och skrev Min kamp. Vid det här laget har nazistpartiet suttit vid makten i 9 år, och deras tentakler når överallt i samhället. Universitetet i München, Maximilianuniversitetet, är mer eller mindre en andlig högborg för nazisterna, och kanslern är en ledande gestalt inom SS. Och det är mitt i allt det här som en av de mest framträdande motståndsrörelserna skapas. Hans Scholl och hans vänner har länge diskuterat vad som bör göras. De har en ideologisk grund, en sorts kristen existentialism. Den onda ordning som nazismen innebär måste bekämpas i varje småsak. Varje människa har ansvar för att ta ställning mot de kränkningar av mänskligheten som pågår. Och på våren 1942 har de pratat klart. Det måste börja hända grejer. Och fler måste värvas till kampen. Men hur når man ut till allmänheten år 1942? Man sprider flygblad.
München, sommaren 1942. I timmar har de turats om att sköta veven till stencileringsapparaten. Sett hur den tjocka rubriken fastnat på ark efter ark. Sett hur maskinen förenat ord och meningar på ett sätt de inte får förenas. Än mindre tryckas och läsas. Men snart är de spridda på butikshyllor. På offentliga toaletter. Längs de gator som SS marscherar på. Vita Rosens första flygblad. Och för den som vågar rikta sin blick mot dem står följande att läsa. Ingenting är ett kulturfolk ovärdigare än att utan att göra motstånd låta sig regeras av en ansvarslös härskarklick. Är det inte så att varje hederlig tysk idag skäms för sin regering? Och vem av oss kan ana vidden av den skam som vi och våra barn kommer att drabbas av när de grymmaste brott, som inte känner några som helst gränser, avslöjas?
Men i samma ögonblick som det första flygbladet når allmänheten börjar andra krafter att verka. Sofies och Vita Rosens verksamhet drar direkt till sig Gestapos uppmärksamhet. Än så länge vet de inte vilka som ligger bakom flygbladsaktionerna, men de kommer snart att lägga alla resurser de har på att ta reda på det. Sofies första termin på universitetet i München är slut på sommaren 1942. Och det verkar som att även Vita Rosens nystartade verksamhet börjar rinna ut i sanden. För problemen börjar hopa sig. För det första blir båda hennes bror Hans och nästan alla de andra av vännerna utkommenderade till kriget. Till Ryssland, där den tyska sjätte armén marscherar mot Stalingrad. Ingen av dem vet när de kommer ses igen. Om de kommer ses igen överhuvudtaget. För det andra måste Sofie åka hem för att stå vid sin pappas sida. Han döms till 4 månaders fängelse för opolitlighet hemma i Ulm. Han har kallat Hitler för ett Guds stora gissel. Något som straffar sig i en regim där tanken och åsikten inte är fri. En tredje sak som sätter käppar i hjulet är att Sofie är tvungen att inställa sig för rustningsinsats. Leveranserna av material till fronten måste säkras och civila tyskar kallas in. Sofie kan inte krångla sig ur det här, hur lite hon än vill bidra till framgångar i kriget. I 2 månader får hon arbeta i en fabrik, långt borta från München och motståndsarbetet. Men medan Sofie jobbar och sliter med det hon uppfattar som det avskyvärda syftet att underhålla dödandet i striderna, händer det avgörande saker vid den tyska fronten i kriget. I augusti når den tyska sjätte armén Stalingrad i Sovjetunionen. Och ett av de mest katastrofala slagen under andra världskriget inleds. Den övermodiga Hitler har invaderat och trängt långt in i Sovjetunionen. Nu har han sikte på att slå ut landets oljefält och på så vis få Stalin på knä. Stalingrad har omringat och tyskarna verkar till en början ha övertaget. Men Hitler gör 2 fatala misstag. För det första verkar han inte ha läst tillräckligt med historia. För om han hade gjort det hade han kanske kunnat förutsäga ryssarnas strategi. De ger sig nämligen inte, utan fortsätter mata på med fler och fler soldater. Kanonmat, absolut.
Det här var liksom inget vanligt krig mellan 2 nationer, utan det här sågs av Hitler och de tyska generalerna som ett liksom ideologiskt krig, där det inte bara handlade om att besegra en fiende militärt, utan också att liksom totalt tillintetgöra fienden. Det här innebar att man, liksom, man förstörde och brände i princip allting i sin väg, och av de miljontals sovjetiska krigsfångar som man tog så dödas 3,2 miljoner för att de skjuts eller fryser eller svälter ihjäl.
Sovjetunionen tvekar alltså inte att offra sina män. Det andra stora misstag som Hitler och hans generaler gör är att de inte verkar ha koll på vare sig klimat- eller väderleksrapporter. För när striderna drar ut på tiden från augusti och under hela hösten och den stränga ryska vintern slår till börjar det se riktigt mörkt ut från tyska trupperna. De är inte rustade för en belägring i 30 minusgrader. Trots intensiva försök från Berlin att lösa den desperata situationen dör de tyska soldaterna som flugor av undernäring, sjukdomar och frostskador. Även om regimens propaganda försöker att tona ner katastrofen inser det tyska folket så småningom vad det är som händer i Stalingrad. Deras söner, makar, pojkvänner och bröder offras i ett slag som inte verkar gå att vinna.
Det grundläggande misstaget som Hitler gör är att han förväntar sig att Sovjet ska falla ihop som ett korthus. Och det här är alltså Hitlers egna ord. Det han inte inser är att Sovjetunionen överlever trots de här riktigt stora initiala tyska segrarna. Och att Sovjetunionen omgrupperar, retirerar och flyttar sin krigsindustri österut. Detta sker samtidigt som den tyska armén expanderar över ett väldigt stort område, vilket gör att de blir sårbara för attacker, samtidigt som det är väldigt långt, alltså försörjningslinjerna hem till Tyskland blir väldigt långa.
Men någon som överlever kriget i Sovjetunionen är Hans Scholl. Han och de andra i Vita Rosen kommer hem till München i oktober 1942 och de sätter igång med att producera flygblad för full maskin i 1000-tal. Och den sortens motstånd på hemmaplan har nazisterna inte råd med.
München, hösten 1942. På Gestapos högkvarter ekar arbetsrummen tomma. Direkta order är till för att följas och vid skrivborden finns inte längre någon tid att spilla. Spaningsuppdragen ska prioriteras framför allt annat. Jakten på motståndspersoner dubbleras. Det här är en tid som kräver att de förhatliga studenternas ord slutar spridas med vindens hastighet. Och allt som behövs för att få stopp på dem är ett enkelt misstag. För någonstans finns det alltid någon som vet något. Någon som kan berätta eller erkänna vilka personer som döljer sig bakom signaturen Vita Rosen faktiskt är.
Motståndsarbetet i Vita Rosen blir nu mer fokuserat, mer radikalt och mer febrilt. Trots den stora faran det innebär trycker de upp sina flygblad. Arbetet är tidskrävande och livsfarligt. Det är inte så att de har en kopieringsapparat där man kan trycka på en knapp och få ut 1000 färdigtryckta papper. Stencileringsapparaten är helt manuell och drivs med en vev. Sofia och de andra måste hela tiden vara i sin verkstad och jobba med tryckarbetet.
Det man ska komma ihåg är att det här rör sig om en väldigt riskabel operation. Så ungdomarna i Vita Rosen ägnar sig åt det här på sin fritid och om nätterna. Och ofta är de för trötta för att sopa undan spåren av sin aktivitet. Så att vid flera tillfällen så lämnar de framme farligt material och utrustning istället för att gömma undan det.
Gestapo har alltså goda möjligheter att ertappa dem på bar gärning om de skulle få nys om vad Vita Rosen håller till. De sprider sina flygblad, inte bara i München, utan även i andra större städer som Berlin och Stuttgart. Budskapet om att kriget inte kan vinnas, om de fruktansvärda förföljelserna och mördandet av judar och om en annan framtid för Tyskland färdas över hela landet. Vet Sofie om att Gestapo har fördubblat sina insatser för att leta reda på Vita Rosen och deras förbjudna ord? Inser Sofie exakt hur farligt det här är? Det gör hon. Och hennes inställning är glasklar och iskall. Man måste göra något själv för att inte ha någon skuld. Det är så många människor som dör för den här regimen. Det är dags att någon dör i arbetet mot den, säger hon. Sofie går in i det som väntar henne med vidöppna ögon.
Sofie ser det helt enkelt som sin egen plikt och kanske som varje människas plikt att agera mot nazismen och mörkrets krafter. Hon vet förmodligen inte hur desperat Gestapo och nazisterna letar efter henne vid den här tidpunkten, men hon är fullt medveten om den livsfara som hon svävar i.
Men så i början av februari år 1943 meddelas i tysk radio att slaget om Stalingrad är över. Hitler medger att den tyska sjätte armén har besegrats på grund av ogynnsamma omständigheter. Nu är det offentligt. Hundratusentals män har stupat och den nazistiska armén är inte oövervinnelig. Måttet borde vara rågat för det tyska folket. Om det finns någon gång som Vita Rosen skulle kunna nå fram med sitt budskap är det nu. Och det är nu den där ödesdigra dagen kommer. Den 18 februari år 1943. När Sofie och Hans vaknar upp till en strålande vacker vinterdag i München. De äter frukost tillsammans och promenerar sedan sida vid sida till universitetet. Flygbladen är i tryggt förvar i Sofies och Hans kappsäckar. Om bara en kort stund ska de virvla ner över universitetets ljusgård. När klockorna ringer ut till rast. Och ställa allt på ända. För i samma ögonblick som Sofie kastar ut de sista antinazistiska flygbladen ur sin kappsäck öppnas föreläsningssalarna och studenterna väller ut i ljushallen. Syskonen Scholl springer mot utgången. Men dit kommer de inte att nå. För vid foten till en av trapporna står universitetets vaktmästare, en övertygad SS-man. Han fångar resolut in dem och innan någon vet ordet av sitter Sofie och Hans Scholl på rektorns expedition omgivna av Gestapo-män. Märkligt nog är de helt kolugna. De har ingenting med några flygblad att göra. De är bara två hederliga tyska studenter som oriktigt har haffats av den råa vaktmästaren. Men poliserna är misstänksamma. De ihopsamlade flygbladen läggs i Sofies och Hans kappsäckar för att se om de passar. Det gör de. Sofie har som vi vet varit i hetluften tidigare, redan när hon var tonåring och klarat sig undan. Hon är ju trots allt fullblodsarier. En god medborgare som har gjort sin plikt för Tredje riket i flera omgångar. Kommer hon ta sig ur det här den här gången också? Eller vet den beryktade hemliga polisen redan om vilka de har tagit fast? Inser de att de har två av de mest eftersökta politiska motståndarna i Tyskland framför sig? Om de inte vet det, så tar de grundligt reda på det. Sofie och Hans studentrum genomsöks minutiöst. Och där hittar man bevis som pekar mot att de sprider antinazistisk propaganda. Syskonen förs i handfängsel till Gestapos högkvarter. Där börjar förhören.
Gestapo är vid den här tiden känt för sina brutala förhörsmetoder och även för att de använder tortyr och våld, särskilt om det rör sig om politiska motståndare. Just i Sofies fall verkar det inte ha förekommit någon fysisk tortyr. Däremot så vet man att förhören pågick flera dagar i sträck och att hon därför förstås blev extremt uttröttad. Förutom då den enorma stress det innebar att befinna sig i Gestapos klor.
Sofie och Hans nekar till en början. Men när det blir uppenbart att de inte känner något till så erkänner de. Och tar på sig alla brotten själva. I det enorma hav av angivare som omger dem håller de i alla fall sin egen fana högt. Men skadan är ändå skedd. Två dagar efter de arresterats får de förkrossande nyheter. Sofies kamrat Christoph Probst, också han medlem i Vita Rosen, har gripits av Gestapo. Christoph, som är trebarns far, har hållits utanför aktiviteterna i motståndsgruppen, just av omsorg om hans familj. Men nu har han knutits till dem via sin handstil på ett av flygbladen som Gestapo hittar i Hans ficka. Och Christoph kommer inte vara den sista ur Vita Rosen som Gestapo fängslar. Hemligheterna är på väg att rullas upp. Men Sofie har något som talar till hennes fördel. Förutom att hon ju är den där ordentliga och rara tyska flickan med ett oskuldsfullt ansikte, får hon en av de mjukare förhörsledarna. Han verkar vilja henne väl, lirka med henne och frågar om det ändå inte är så att hon har blivit meddragen mot sin vilja. Eller för att de kanske inte visste bättre. Nu när hon förstår vad hon har gjort så ångrar hon sig väl. Det här är en öppning. Ett sista halmstrå som kan rädda henne undan döden. Men Sofie griper inte efter det. Hon svarar samlat och behärskat att hon skulle göra om precis samma sak igen. Och att det inte är henne det är fel på, utan nazismen. Sofie skickas mellan förhörsomgångarna tillbaka till sin cell som hon delar med en annan fånge. Och i cellen växer ett nytt hopp. Hennes medfånge berättar om sin bror som suttit fängslad i över ett år utan rättegång. Och det går ju dåligt för Tyskland i kriget just nu. Sofie är övertygad om att invasionen från de allierade bara är några veckor, max ett par månader bort. Om hennes fall kan dra ut på tiden och en insats från de allierade kan stoppa Hitler och hans dödsmaskineri, kan kanske Sofie, Hans och Christoph gå fria. Men strax efter att Sofie och hennes vänner har fängslats anländer en man till München. En man med mycket blod på sina händer. Han heter Roland Freisler och är domare, ökänd för sina brutala rättegångar. Freislers syn på rättsstaten är minst sagt förenklad och i hans domstol är rättsprinciperna satta ur spel. Han själv fungerar i stort sett som både åklagare och domare. Och han är förstås övertygad nazist, medlem i partiet sedan 20-talet. För det tredje riket faller definitivt inte innan Sofie, Hans och Christoph ställs inför rätta. Istället går processen mot dem obarmhärtigt fort. De häktas alltså torsdag den 18 februari. Och bara några dagar senare, måndag den 22, står de framför rätten i folkdomstolen i München. Och högdjuren i nazistpartiet vallfärdar till evenemanget. Det här är en sensation. Den hett efterspanade Vita Rosen ska ransakas.
Den nazistiska folkdomstolen är inte till för att ge de anklagade en rättssäker process. Istället så vill man skapa en skådeprocess och statuera exempel inför hela den tyska nationen. Syftet med den här domstolen är att döma och avrätta så många politiska motståndare som möjligt. Och det här leder till att även väldigt små förseelser döms som högförräderi.
Och Roland Freisler ligger i ligans toppskikt med över 3000 dödsdomar på sitt samvete. Om det hade funnits någon som helst chans att Sofie, Hans och Christoph skulle komma undan lagens strängaste straff är den borta nu. På dagen för domstolsförhandlingarna, måndag den 22 februari, kommer Sofies föräldrar till München och möts av beskedet att rättegången redan har börjat. Och att de måste göra sig beredda på det absolut värsta. Det hela inleds klockan 9 på morgonen. I 5 timmar skriker, rasar och vrålar rättens ordförande Freisler åt Sofie, Hans och Christoph. Och gång på gång ställer han sig upp, pekar, gestikulerar och dunkar händerna i bordet. En uppvisning i klassisk nazistisk vansinnesretorik alltså. Sofie svarar lugnt och värdigt på domarens oförskämda frågor och påståenden som haglar över henne. Men har de ingen på sin sida? Inga försvarsadvokater? Jo, försvarare har de, men de är utsedda av domstolen och är bara aktörer i domare Freislers välregisserade pjäs. De sviker sina klienter grundligt och anklagar dem snarare än att försvara dem. Rättegången verkar gå exakt som domaren har planerat. Men så tränger sig en man fram mellan bänkraderna och försöker förtvivlat att övertyga rätten om att Sofie, Hans och Kristoff inte förtjänar döden för sina brott. Det är syskonens pappa, Robert Scholl, som desperat kommer till sina barns undsättning. Men han kämpar mot ett övermäktigt vidunder. Inte ens ett lejon till pappa hade kunnat ändra på det som kommer att hända. Hans barn är utom räddning. Själv blir både han och Sofies mamma utkörda ur rättssalen efter att han försökt skydda sin dotter och sin son. Vid två tiden är allt avgjort. Freisler avkunnar rättens utslag. Alla tre döms till döden. De ska avrättas med giljotin. Sofie tar emot beskedet under tystnad. Och så förs de bort till häktet.
På eftermiddagen den 22 februari 1943 tillåts de att träffas en sista gång. Pappa Robert, mamma Magdalene, sonen Hans och dottern Sofie. I ett av rummen på Münchens häkte får de några få minuter till ett par sista blickar, ett par sista ord. Vi har tagit på oss allt, allt. Det kommer att ge eko, säger Sofie. Med den röst som hennes föräldrar aldrig mer kommer att få lyssna till. När hon förs ut genom dörrarna ler hon mot dem.
I fängelset verkar vakterna bli tagna av styrkan hos de tre medlemmarna av Vita Rosen. Kanske är det därför som de tillåts en sista stund tillsammans. De får bara ett par minuter, men de hinner röka en sista cigarett ihop och ta avsked. Jag visste inte att det kan vara så lätt att dö, säger Kristoff. Om några minuter träffas vi igen, i evigheten. Sen hämtas de, en i taget. Sofie först. Hon följer med, enligt fängelsevakterna utan att blinka, och lägger huvudet på stupstocken under tystnad. Kanske sluter hon sina mörka ögon. Och så släpps bilen, löper tungt mot sitt mål och avslutar obarmhärtigt Sofie Scholls korta liv. Men i samma sekund som den nazistiska regimen tar hennes liv gör de henne också odödlig. För när bilan faller trädde hon in i historieböckerna som ett exempel på extraordinärt mod och motstånd i en tid av medlöperi, anpassning och passivitet inför ondskan. Vita Rosens motstånd är krossat. Sofie, Hans och Kristoff dog för sin sak. Men gjorde de någon skillnad eller offrar de sina liv förgäves? I februari 1943 när de avrättas är förintelsen den värsta katastrofen i full gång och ska komma att bli mer och mer omfattande under den kommande tiden. De allierades invasion är långt borta. Det är fortfarande över 2 år kvar på det stora kriget. Men deras ord och de tankar som har väckts av deras aktioner går inte att krossa. Orden har fått vingar och färdats över hela Tyskland, vidare ut i Europa och rakt in i historien. Den 21-åriga Sofie Scholl kunde inte stoppa den massiva våg av ondska som svepte över det nazistiska Tyskland. Men hon går till historien som en förebild. Den mörkögda hjältinnan som trotsar sin obetvingliga fiende. Till och med när döden grinar henne i ansiktet.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Nils Svennem Lundberg, Linda Segtnan, David Rune och Pablo Leiva Wenger.
Sofie Scholl var inte den enda motståndskämpen i Hitlers tredje rike. Det fanns både andra grupper och andra individer. Varför har just hon blivit en sån ikon?
Jag tror att det finns väldigt många anledningar till varför Sophie Scholl har blivit en sån hjälte. Så för det första så personifierade hon ju liksom en oskuldsfullhet och en humanistisk livssyn som väldigt många kan identifiera sig med. Hon var heller inte besulad av att ha tillhört någon politisk gruppering. Hon verkar helt enkelt ha representerat den liksom enkla och lilla människan som samtidigt i såna här svåra stunder blir så himla stor och heroisk.
P3, Sveriges Radio.
P3 Historia görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.